In Flames, The End på Pirate Rock, och vi har fått en gäst i studion. Det är Lulla McMahon från Hardix första hjälpen!
Wow. Hej Lulla!
Hej!
Välkommen!
Tack så hjärtligt som jag brukar säga.
Jag måste få fråga först, ta inte detta fel, men är Lullan ditt riktiga namn eller är det så här ett smeknamn som har satt sig till ett riktigt namn?
Det är från början ett smeknamn.
Ja,
jag
så,
blev
ja.
Döpt väldigt sent i livet. Jag var 6 år.
Jaha! Va?
Då...
Vad fick du gå ner i havet då? Så
nej, jag fick stå i kyrkan och fick lite vatten på huvudet.
Ja. Skvätte de upp så på dig?
Ja, det skvätte lite på klänningen också. Och då blev jag lite så... Åh nej, men nu blir jag blöt. Ja. Men mitt namn, jag har börjat tycka om det faktiskt. Ja. Ja.
Men du döptes till Lullan där och då när du var 6 år i alla fall?
Nej, jag gjorde ju inte det.
Vad döptes du till då?
Ja, jag fick heta Hanna Agnete Sofie.
Ja.
Och just då tyckte jag inte riktigt om de namnen. Så jag tänkte att nej, jag fortsätter med Lullan. Och så har det varit hela livet. Jaha. Och jag tog det sedan när vi gifte oss.
Ja.
Okej.
Jag tycker vilken det är grej. Grymt.
Ja, men det är inte så lätt när man är 6 år också. Alltså, annars så... Du får ett namn när du föds och så är det ju bara jävla föräldrar. Liksom. Men när man är 6 år då har man ju egen vilja och tycke och tänk så.
Men vilket var det tilltalsnamn av de 3 namnen då?
Inget av dem.
Inget av dem?
Nej, det var Lullan som blev arbetsnamnet hela tiden. Till jag blev 6 år. Och då plötsligt skulle jag ju heta någonting. Och då fick ju mina föräldrar fundera lite över detta. Men jag var ju van att kallas för Lullan, så jag kunde inte lyssna till något annat.
Nej. Så det, då är det ett riktigt namn, det är inte att du heter något annat. Nej. Ni fattar vart jag vill komma.
Det står så faktiskt i passet.
Ja, det är så, ja.
Mm-hmm. För min mammas mostrar är typ samma läge som dig. De fick förvisso namn och sådär, men de kallas ju bara sina smeknamn. Så det är Gullen. Hon heter Irma egentligen, men det är bara Gullen. Och så är det Pittan. Men jag vet inte vad hon heter på riktigt.
Pittan.
Utan hon har alltid kallats för Pittan.
Det är konstiga smeknamn ändå. Ja, men det är inte därför du är här.
Nej,
i alla fall. För att vi ska
inte
prata namn, även om det är ett intressant samtal.
Utan vi ska prata första hjälpen. För du har ett företag som heter Heartlex som jobbar med just första hjälpen. Och hur startar man ens upp ett sånt företag, tänker jag? Vad är din bakgrund?
Jag är ju intensivvårdssjuksköterska från början och har jobbat både på Kungens sjukhus och i Göteborg. Mm. Och av en slump när jag hade en patient en gång så fick jag en fråga om att börja jobba i företagshälsovård. Mm. Och då sa jag att nej, men det tror jag nog inte att jag kan klara. Jo, sa den sköterskan jag skulle vikariera för, det kan du visst det. Jag ska lära dig allt du behöver, det andra kan du redan. Mm. Och sedan så fick jag ett uppdrag att utbilda på företaget i hjärt-lungräddning och första hjälpen. Och de blev så jättenöjda. Mm. Så jag fick ett uppdrag utanför det här företagshälsovården. Då. Mm. Och då så säger sköterskan jag pratade med när vi hade bokat kursen och allting. Jaha, men då fakturerar du det. nej men... Ja, absolut ja. Och så är jag på telefonen.
Hur gör jag nu?
Kan jag swisha? Nej, det fick jag inte. Och sen kickar du igång ditt företag helt enkelt efter
ja,
det?
Ja, absolut.
Och hur många år har du varit igång med det?
Jag har jobbat i mitt företag i 14 år.
Oj, det är så pass länge ändå. Jäklar.
Men jag tänkte på det, när man kommer in på sjukhus och man behöver ha gång hjärtat eller något sånt här, använder man de här grejerna då? Eller är det bara på film och cityakuten och sånt? Har du använt det?
Ja.
Aha.
Det är klart att det är enda möjligheten att starta hjärtat om det behöver startas.
Är det så alltså?
Ja, en hjärtstartare är nödvändigt för det är den som ser till att hjärtat startar igång igen.
Ja. Jag var lite osäker på om det verkligen används eller om det bara är en cool effekt på film.
Vad heter
det? Jag förstår att det finns, men att man behöver använda det. Men det gör man alltså?
Ja, det gör man.
Vad heter en sån?
Den heter defibrillator.
Ja, så är det.
Egentligen.
Och gör man med bägge då?
Puff. Ja, det gör
man. Gör
man
så
måste ha en elektrod på varje sida om hjärtat för att ström ska gå genom hjärtat för att det ska starta.
Vilken jäkla grej. Jag tycker det ser så läskigt ut på film, men jag kan tänka mig att det är ett jäkla adrenalinpåslag när man gör det på riktigt. Jag kan inte ens sätta mig in i den situationen.
Ja, personen eller patienten nej. Är ju inte vaken
nej.
Som tur är.
Nej.
Så,
ja. Hur många volt är det liksom?
Ja, det är inte volt man mäter utan nej. Det är effekt.
Okej.
Okay. Ja. Så ja. Det är 150 joule. Mm. Eller upp till 200 om det behövs. Och det lite lägre för barn.
Ja.
Ja. Ja, så hela kroppen drabbas ju av en kramp kan man säga. Så det du har sett på film då, mm. det stämmer.
Det gör
ja. Ja, personen ja. Krampar till lite.
Oh, jäklar. Mm. Hur vanligt skulle du säga att det är att det finns hjärtstartare ute på företag och så numera?
Det blir allt vanligare.
Mm.
Och man kan ju titta på en app som heter Rädda hjärtat. Eller man kan titta på SMS-livräddare.
Mm.
Och man kan också titta på nätet på hjärtstartarregistret.se och söka på sin plats där man bor.
Mm.
Så kan man se var hjärtstartare finns i närheten.
Ja, för man har ett måste eller vad säger man att har du en så ska du registrera det liksom.
Det är ju en önskan såklart ja. Att de ska finnas registrerade för då blir de synliga för allmänheten, mm. för dig och mig. Och det är en trygghet såklart att veta var finns närmaste hjärtstartare där jag bor mm. eller där jag jobbar.
Mm.
För då finns det en möjlighet att den kan starta hjärtat för ambulansen ens hinner dit.
Mm.
Och i det här SMS-livrädda-projektet nu då som pågår så kan man ju frivilligt anmäla sig
mm.
i den här appen och då får man ett SMS. Att det har inträffat ett hjärtstopp i din närhet. Mm. Kan du ta dig till platsen?
Åh jäklar, det funkar så. Gud, jag ryser.
Ja, men det är väl kanon.
Ja, visst. Det är ju fantastiskt det.
Ja, det är ju fantastiskt att kunna använda människors kunskap. Mm. För det är ju inte så stor risk att man är precis intill personen som har drabbats av hjärtstopp. Nej. Och eftersom det finns så mycket kunskap om hjärt-lungräddning i samhället så kan ju livräddarna komma till den som har drabbats istället på det här sättet.
Mm. Mm.
Jag tänkte på det, med alla sådana här historier, även när vi har haft brammen här, hur tar inte sånt här på psyket att jobba med sådana här saker? Eller blir man så pass professionell så att man klarar av det eller funkar det?
Ja, det är ju en vanesak om man mm. får uttrycka det så. Och det är ju jobbet.
Mm.
Men jag arbetar ju mest med att lära ut kunskapen mm. till folk.
Ja, jag tänkte där när du var på sjukhuset och det innan till... Nu är det en annan grej idag i och för sig. Men...
Ja, men det var ju ändå länge sedan. Ja. Och tack och lov så snubblar man ju inte ofta över någon person som har drabbats av hjärtstopp. Även om jag har räddat den personen i Göteborg vid ett tillfälle.
Mm. Ja, du berättade ju senast vi träffades. Att, hur var den historien?
Ja, det var en äldre herre som satt i en grön Saab. Och det var en sån här underbar sommardag i maj. Och jag hade varit ett ärende på Sahlgrenska och min man var lite på väg hem före mig.
Mm.
Vi bodde på Norra Guldheden på den tiden. Och mannen satt där i den gröna Saaben och det stämde inte riktigt tyckte jag för dörren stod öppen. Så jag gick fram till honom och putte på honom lite och då rasade han bara omkull helt enkelt.
Oh, shit.
Hjälp tänkte jag. Och då tittade jag mig omkring och då såg jag min man. Han hade precis gått ut på balkongen så jag ropade till honom och ring, ring. Larma, det är en man som är död här sa jag faktiskt. Mm. Så de larmade och han kom ner och hjälpte mig så vi drog ut mannen på gräsmattan
mm.
och startade hjärt-lungräddning och efter ett par minuter faktiskt så började han titta upp och andades själv och ja, det kändes så otroligt.
Ja, det måste vara en fantastisk känsla. Grej. Men det är lite det dit jag ville komma för jag visste ju detta men det måste du vara väldigt, väldigt modig också. Eller är det bara någon instinkt som man gör det på? Liksom?
Alltså jag tror att det är en väldigt stark drift i människor att hjälpa någon i nöd.
Mm.
Det tror jag. Så, och är man dessutom sjuksköterska så känner man ju ännu mer att man vill hjälpa till med sin kunskap.
Mm.
Och det är lite det som vi vill med att lära ut hjärt-lungräddning och första hjälpen ute i samhället. Att människor ska våga hjälpa till och förstå att det är inte så mycket man behöver kunna egentligen utan det är att våga göra något överhuvudtaget som är så viktigt.
Fick du pratat med han i efterhand, den här mannen?
Nej, jag träffade honom inte för det var så pass länge sedan. Men däremot så sa man då på sjukhuset att han hade lite ont i bröstkorgen.
Mm.
Och det kan man få när man såklart gör hjärt-lungräddning. Ja. Så jag hade brutit några revben.
Mm.
Men han levde i varje fall.
Ja, han var vid god vigör och klagar över att han hade ont i bröstkorgen.
Vet du vad det var som hände honom där? Var det att hjärtat bara stannade eller?
Ja, han hade en sjukdom i hjärtat som gjorde att han plötsligt fick ett blodtrycksfall. Mm-hmm. Och om han inte ramlade omkull då så blev det så allvarligt för hjärnan så att hjärtat stannade.
Åh jäklar! Mm. Ja, oh shit, vilken grej. Ja. Men jag tänkte du ska sitta med oss här lite, Lullan, och vi ska fortsätta prata hjärt- och lungräddning. Men jag tänkte vi klämmer in en liten låt emellan och så ska vi gå igenom vad för typ av, vad ska man säga, regler det är som gäller för hjärt- och lungräddning ifall man nu skulle råka stöta på en sån här situation ute i vardagslivet. Så vi tar lite Motorhead och så är vi alldeles strax tillbaka.
Göteborgs enda rockstation.
Och passande att vi har Heartbreaker med Motorhead också.
Ja, fint. Det är Lullans favoritlåt, sa hon här inne. Hon önskade den.
Lullan i studion från Hartex som jobbar just med första hjälpen som vi pratar om här nu faktiskt. Och vad är det för restriktioner som gäller när det kommer till hjärt- och lungräddning? För när vi träffade dig för ett tag sedan så sa vi ja, men det var 15-15 eller 32. Eller, alltså, men det känns som man får olika direktiv på det hela tiden fast det kanske man inte får.
Alltså det är ju så här att hur man gör... Det är forskning som ligger till grund för det. Och just nu så gör man 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Mm. Och så arbetar man med det ända till ambulansen kommer. Mm. Eller personen vaknar helt enkelt. Och forskningen går ju framåt hela tiden och utbildningsprogrammen rättar sig efter forskning. Så jag skulle tro att det kommer att vara 30 kompressioner och 2 inblåsningar nu en lång tid framöver. Mm.
Mm. Och vad är det som grundar då? Övar man på någon? Eller hur kommer man fram till just den slutsatsen att det ska vara 32?
Ja, just den forskningen, vad jag minns, är gjord på grisar.
Okay.
För det är ju svårt att studera människor, ja, det i det här sammanhanget såklart. Och då har man kommit fram till att man måste göra många kompressioner med ett högt tempo för att man ska få syresättning av hjärnan. För det är egentligen det som är målet. Mm. Och man måste ge inblåsningar också så småningom. Och man ger alltid inblåsningar. Det är oerhört viktigt, särskilt när det gäller barn och det är en drunkningsolycka. Mm.
Och varför är det extra viktigt där?
Därför att då kommer helt enkelt blodet att bli tomt på syre till slut och då stannar hjärtat. Och därför måste man, det absolut första man gör när det gäller barn, till exempel, då ger man 5 inblåsningar direkt. Därför att då kan hjärtat möjligen starta. Mm. Och man förhindrar helt enkelt att barnet blir skadat. Det kan börja andas när man börjar blåsa. Mm-hmm. Så 5 inblåsningar direkt när det gäller barn och när det gäller drunkning. Mm. Och sen startar man hjärt-lungräddning efter det. Mm-hmm. 30 kompressioner och 2 inblåsningar.
Det här är en jättekonstig fråga antar jag. Men du sa förut man håller på tills ambulansen kommer. Men säg att man inte får tag i någon ambulans eller så, att man inte har telefon med sig. Hur länge ska man då hålla på? Finns det någon så här tid till att har det inte hänt något inom den tiden så kan man inte, då är det förlorat liksom.
Nej, det gör inte det. Utan som lekman ute i samhället så när man har startat hjärt-lungräddning så håller man på tills ambulansen kommer, tills någon annan tar över eller att personen helt enkelt vaknar. Mm. Och då har man gjort en fantastisk insats, då kan man bara vara så nöjd.
Mm. Ja, så det finns ingen så här sluttid riktigt. Håll
Nej,
på bara.
Det gör det inte, därför att det beror av så mycket som inte man kan begära av en lekman att kunna förstå. Nej. Till exempel att kroppen eller personen är kall. Mm. Och det påverkar återupplivningen.
Mm. Jag har hört det här med framförallt barn, om de sätter i halsen och sånt, då är det ryggdunkaren då. Stämmer det?
Det stämmer absolut.
Ja, och någonting lägga på knät. Ja. Jag har ju gått den här kursen, men det var många år sedan, så hjälp mig här nu, Lullan. Hur gör man? Eller slänga sig mot någon stol eller någonting. Nu säger jag bara lösa saker så får du ta över.
Ja, om ett barn har satt i halsen så ser du att barnet blir blåaktigt i ansiktet. Barnet kan inte andas och barnet kan inte hosta. Då tar du barnet och tar ett stadigt tag på bröstkorgen och med den andra handens handlov slår du kraftigt slag på ryggraden mellan skulderbladen samtidigt som du lutar barnet ordentligt framåt.
Mm. Ja.
Så du har barnet stående i det första läget.
Ja, men ja, okej.
Ja.
Om de inte är spädbarn vill säga då kanske.
Ja, det är en annan teknik på barn under ett år.
Mm, mm.
Men nu pratar jag om barn över ett år.
Ja.
Och det är ju väldigt vanligt att barn sätter i halsen i samband med att de äter.
Mm.
Och barn reagerar ju oftast med att inte göra någonting överhuvudtaget. Och det är det som är otäckt.
Det kommer jag ihåg, det gjorde min son. Han satte ju en korvbit i halsen. Och satt bara där. Jag reagerade knappt på att han faktiskt hade satt i halsen tills jag såg att han började få lite panik. Upp med han, lutade han framåt bara, smack i ryggen, flög den här korvbiten ut. Bara, den urladdningen som var efteråt, den var ju helt extrem. Jag bara såhär, ät aldrig mer korv här, ta mos bara för fan.
Men finns det något sätt som man kan skära korven på och sånt? Det har jag också hört. Nej, men det är sant att man ska... Vet du vad jag pratar om nu, Lilla?
Ja.
Ja. Hur är det man ska göra?
Ja, man ska ju servera skivor som är halva.
Så är det, ja.
Ja. Så inte hela bananslantar. Nej. Eller hela korvslantar eller så. Delar dem, och det gäller ju även druvor till exempel.
Ja.
Och stämmer det här också att det spelar ingen roll om du knäcker reben och sånt. Kör bara på. Eller, för där hörde jag också någonting att det stämmer inte alls det, utan knäcker du ett reben och fortsätter trycka, då kan den skada mer saker,
sånt,
ja, mer saker där inne. Hjälp mig, Lullan, vad ska jag göra?
Vad ska Krille göra, Lullan?
Ja, om det knakar reben, alltså de går sönder när du gör hjärt-lungräddning, så är det ju för det första så att du måste trycka hårt för att du ska få blodet att pumpas till hjärnan.
Mm.
Och det är mera regel än undantag faktiskt att revbenen går av om man gör hjärt-lungräddning till en vuxen person eller på en vuxen person.
Ja, det är så, ja.
Och då låter det ungefär som man trampar på en gren i skogen.
Mm.
Det knakar till.
Oh.
Och vad du då gör är att du tittar ordentligt att du har händerna på rätt ställe på bröstkorgen. Det ska vara mitt på bröstbenet ska du ha.
Det är inte nere vid solar plexus eller?
Nej, du ska ha en skärningspunkt kan vi säga mellan bröstvårtorna, mitt på bröstet ska du trycka hårt. Du ska trycka ner bröstkorgen 5-6 cm.
Oj.
Och då kommer revbenen att gå sönder.
Mm.
Men det är ju egentligen inget problem om man säger så. För du måste ju få syresättning av hjärnan. Det är ju det som är målet med hjärt-lungräddning. Och då måste du trycka hårt och snabbt. Mm.
Men så du skulle säga att går de sönder så går de sönder. Det kan inte, kan det ändå skada något? Alltså den här, har du hört någonting om det?
Alltså det är väldigt ovanligt.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det som är viktigt det är ju att hjärnan får syre.
Precis.
Sen om ett reben eller två går av, det är liksom ett mindre problem för de kommer att läka.
Mm.
Men en hjärna som inte får syre, den kommer ta skada för all framtid.
Mm.
Så den här mannen som jag räddade då i Göteborg, han hade brutna revben för jag hade tryckt ordentligt och han var ju,
men han levde
precis
ju
som vanligt.
Mm. Ja. Men är det skillnad mot barn? Nu sa du att det var så med vuxna, då är det nästan vanligast att de knäcks. Men är det likadant med barn eller har de mjukare revben som kan ta mer stryk liksom?
Ja, barn är mjukare.
Mm.
Ja.
Så där händer det inte lika ofta, är det sagt? Eller?
Nej, men så är det.
Ja.
Ja.
Mm.
Sen är det ju också så här att ungefär 10 000 vuxna personer drabbas av hjärtstopp, säger man.
Mm.
Men i verkligheten är det ju så att 5 500 personer har man startat hjärt-lungräddning på.
Mm.
När det gäller barn så är det ju väldigt ovanligt, tack och lov. Och det handlar om mellan 80-100 barn per år som drabbas av hjärtstopp.
Mm.
Så därför så är det väldigt viktigt att man lär ut hjärt-lungräddning till vuxna i första hand.
Mm.
Och med hjälp av den kunskapen i vuxen-HLR så kan du också rädda ett barn.
Mm.
Och det är viktigt när man gör vuxen-HLR-utbildningen att man övar på inblåsningar eftersom det är det viktigaste för barn och vid ett drunkningstillbud.
Men man håller för näsan, va? Och så blåser man in.
Ja,
ja.
Där är det ju väldigt, väldigt noga när man ska blåsa att man verkligen öppnar luftvägen För man måste böja huvudet kraftigt bakåt. Mycket mer än man skulle kunna tro. Mm-hmm. Och det måste man göra därför att luften ska kunna passera och inte komma ner i magen utan verkligen komma till lungorna när man blåser.
Mm.
Och när man då sluter sin mun tätt in till den andra personens mun så måste man knipa om näsan så inte luften läcker ut där såklart.
Ja. Så är det, ja.
Och så handlar det om att blåsa ett vanligt andetag.
Jaha, det är inte... Utan det är...
Ja,
precis. Nu vet jag inte om det hördes. Men,
nej, jag hörde
men,
dem.
Ja, det är det viktiga.
Ett vanligt andetag, det är det som personen behöver. Och sen så ger man ett till. Så man gör alltid två inblåsningar i rad när man gör hjärt-lungräddning.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Men om man säger så här, om du skulle få önska, hur skulle det sett ut då, både i samhället, i privata hus och på företag? Vad ska man ha för sånt här att förebygga eller kunna få hjälp med det liksom?
Det viktigaste är att man har kunskap i hjärt-lungräddning.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att man förstår vem som behöver hjärt-lungräddning.
Mm.
Att man aldrig tvekar på att ringa 112 direkt. Så förstå vem som behöver HLR, det är jätteviktigt.
Mm.
Och den som behöver HLR är lite blåaktig i ansiktet. Personen andas inte. Eller har en onormal, väldigt konstig andning.
Ja.
Och ungefär hälften har en onormal andning och hälften andas inte alls. Och bara att man kommer till att man förstår det och måste ringa 112 då.
Mm.
Det kommer att rädda jättemånga. Och det ingår i det nya utbildningsprogrammet. Och vi har gjort filmer på Svenska HLR-rådet. Och där finns film om den här onormala andningen, hur den ser ut.
Mm.
Och det är viktigt att känna till den och förstå att det är ett hjärtstopp. Mm. Jag ska ringa 112 och starta hjärt-lungräddning.
Vad skulle du säga är bra att ha nära till hands kanske? För jag vet, min mamma har i sin väska alltid ett munskydd som hon har med sig. Ifall det nu skulle inträffa något så att man kanske inte skulle byta någon typ av sjukdom. Ifall det är någon som har herpes eller något, men kanske inte första man tänker på. Men man har, det går väl att ha sådana munskydd med sig?
Man kan absolut ha ett sånt litet munskydd och det finns ju ofta i en nyckelring man kan ha det.
Mm.
Men sen är det ju också så här att största risken att drabbas av hjärtstopp det är faktiskt att man är hemma eller i hemmet drabbas de flesta, 70% ungefär.
Ja.
Och då kanske man inte har den tanken överhuvudtaget att nej men jag måste skydda mig.
Ja.
Så trots allt så är det ju ändå sällsynt att man snubblar över någon ute på gatan som har drabbats av hjärtstopp. Och känner du att nej, jag tror inte jag vill blåsa här. Då gör du bara bröstkompressioner tills du får hjälp. Så har du gjort något.
Mm. Vet man det? Varför är det så ofta i hemmet? Finns det något så på det?
Ja, jag vet faktiskt inte. Men jag kan tänka mig att de flesta hjärtstopp och de flesta dödsfallen sker på natten eller på morgontimmarna.
Mm.
Jag jobbade ju på intensivvårdsavdelning innan jag började med utbildningarna. Och då var det varje timme, alltså mellan 3 och 4 på morgonen, så det var då som människor avled.
Jaha.
Och jag tror att det är det som kan ligga till grund. Sen har man ju gjort forskning och det visar sig att det är ju också så att man vistas hemma största delen av tiden.
Mm.
Och så är det ju.
Ja.
Det är lite halvlurigt tycker jag, men det är matnyttig information du kommer med här, Lullan. Och är det nu så att man vill kanske ta en kurs via dig eller läsa mer om vad du kan hjälpa till med, vart hittar man dig då?
Man kan gå in på min hemsida www.hartex.se.
Mm.
Man kan också hitta mig på HLR-rådets hemsida www.hlr.nu och då kan man söka på utbildare i Kungälvstrakten och då finns jag med där.
Mm.
Man kan ju också kontakta mig via Facebook. Jag har en Facebook-sida och jag har också en Instagram-sida.
Mm. Ja, det är grymt. Jag tänker, alltså det här hade kunnat vara som en företagsgrej. Att man faktiskt går samman och lär sig en sån grej. Istället för att kanske dra ett julbord eller något. Så lär man sig sån där, för det är ju bra mycket nyttigare.
Mycket nyttigare än julbord. Men en sista grej innan vi släpper det här, Lullan. Borta hos oss här på vårt kontor så har vi någon liten väska. Den är väl från dig, va?
Ja, den köpte företaget
som
verkar där.
Ja, vad är det för något?
Det är en hjärtstartare.
Ja, det är en hjärtstartare.
Mm, visste du inte det?
Nej, jag hade ingen aning. Jag har bara sett hennes namn där och sådär. Jaha,
ja.
Okej. Okay. Så det, vi har den här.
Ja, vi har den här borta i korridoren.
Men ja. Måste man ha utbildning för att använda den?
Nej, vad man behöver kunna är att man förstår att det är ett hjärtstopp. Mm. Att man larmar 112, att man startar hjärt-lungräddning och sedan att man hittar startknappen på den maskinen.
Mm.
Och när man har hittat startknappen då kommer hjärtstartaren att tala om för dig exakt vad du ska göra.
Ja, okej.
Okay. Följ bara instruktionen, så enkelt är det.
Mm. Hur många gånger gör man? Finns det, kan man göra hur många gånger som helst? Nej, pst, menar jag.
Eller? Du menar skicka strömstöten i hjärtat? Ja. Maskinen är väldigt enkel. Den kommer att ge dig instruktioner hela tiden.
Ah, okay.
Och varannan minut vill den göra en analys. Så högst varannan minut kan du få uppdraget att skicka en strömstöt genom hjärtat.
Mm. Vad gör man under tiden, under den en och en halv minuten? Gör man vanligt då?
Då gör man hjärt-lungräddning.
Ja, precis.
För det är så att maskinen kan inte rädda personen egentligen, utan det är ni tillsammans som kan rädda personen.
Ja,
du kan hjärt-lungräddning, maskinen kan inte hjärt-lungräddning. Men maskinen kan starta hjärtat och du kan rädda hjärnan med hjärt-lungräddning.
Mm.
Där har vi det.
Nej, superkul att ha dig här, Lullan. Och det är bra information du kommer med. Och hoppas såklart att du kan komma tillbaka längre fram och prata mer om det. För det tåls att prata om igen. Och tack så jättemycket för att du ville vara med
oss. Tack, Lullan.
Tack så mycket. Fantastiskt att få komma hit. Hjärtligt tack.